Vi ska sjunga psalm 146. Psalm 146, och efter psalmen tjänar oss Markus Ventin.
Namn ska vi ännu stanna inför ett bibelord för den här helgdagen, Alla helgons dag. Och det här ordet finns i Jesu bergspredikan, Matteus evangeliets femte kapitel. Och vi läser i Jesu namn från kapitlets början. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget, och han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisade dem. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människorna hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människorna. Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under käppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ert ljus ska lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Amen. Som vi fick lyssna så är alla helgons dagen en dag när vi blickar utöver det vår jordiska verklighet. Vi höjer blicken högre upp och ser fram ända fram till det eviga livet. Vi tänker på dem som har redligt kämpat i tron. De heliga, helgonen. Och vi kanske frågar oss idag att vem är helgonen? Och det kan hända att våra tankar går till människor som har gjort mycket gott. Och det som vi fick höra här också, att det är välsignat och det är dyrbart om vi har fått ha såna människor i vår närhet som är goda och rättfärdiga människor. Och deras föredöme är viktigt för oss. Jag har själv fått växa upp med bland såna människor. Människor som inte alltid har varit så stora i samhällets ögon, men som har varit rättskaffens och rättfärdiga människor. Som har satt sin tro på Herren Jesus Kristus. Och som inte bara själv har trott för egen del, utan som också har kunnat vittna om sin tro på sitt eget sätt. Ibland har det inte varit stora ord, men ibland har det också funnits ord. Människor som har kunnat med sitt eget liv visa var vägen går till himlen. Människor som har kunnat visa vad det viktiga är. Ibland behövs det inte så stora gärningar. Kära vänner, jag tänker på er som samlas ofta kanske till bön här i bönehuset. Och ibland kanske ni tycker att det blir inte så mycket av kristenlivet Kanske ni tänker också ibland att är det värt besöket att komma till bönehuset? Och ändå kan ni inte hållas borta härifrån. Utan ni kommer. Och detta är ett vittnesbörd. Det är ett vittnesbörd om var ni har ert hjärta. Det behövs inte alltid så mycket mera än ett exempel. Jag fick en period i mitt liv tjäna en liten församling som egentligen är en liten ö i Kvarken på finska sidan. Med 500 personer i församlingen. Och nästan alltid när jag kom till kyrkan så satt en äldre man på samma plats. Och han var så tidigt i kyrkan att han var före mig. Så jag la alltid märke till honom. Och sen när han var borta så berättade hans grannar att han hade sitt fiskeläger där ganska långt ute i Kvarken tillsammans med många andra. Och varje sommardag startade de sina motorbåtar och körde ut i bragderna. Utom på söndagen. Man höll söndagen som vilodag. Men också på söndagen fanns det en båt som startade. Och alla visste att det var den här mannen som körde iväg till kyrkan. Och han behövde inte säga någonting. Alla visste det. Alla visste var han hade sitt hjärta. Ibland behövs det ord. Men när Jesus säger i bergspredikan att vi ska ha vår lampa brinnande, så tror jag han också menar att ibland talar vårt liv och våra gärningar mera än orden. Det hörs inte så mycket av ett ljus. Det hörs inte så mycket av de här ljusen som brinner här. Ingenting. Men vi ser det. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret jagas bort av ljuset. Mörkret har icke fått makt över ljuset. Vårt liv, vårt exempel, vårt sätt att leva i vardagen är så viktigt. Och jag tänker också på er barn som kommer hit till bönehuset. Kan hända att en sån här helgdag, som ofta firas som Halloween, med alla slags utstyrsel och spöken och mörkrets makter och allt hemskt, kan hända att det skulle vara kännas mera spännande för er barn. Kanske också för vuxna. Inför här i slutet av veckan när jag besökte en butik så såg jag hur föräldrar köpte såna här utstyrsel åt sina barn. Och jag tänkte att ni som är här nu barn i bönehuset, vet ni att era föräldrar har hittat någonting som är mycket mera värdefullt än det här? Det är inte bara spännande och trevligt för en liten stund, utan de vill ge åt er någonting här i bönehuset som kommer att vara viktigt för er hela ert liv. Och därför är det så bra att samlas här inför Guds ord. Och veta vad som är den stora verkligheten och vad som är onödigt i livet. I början av Bibeln står det om att Gud skapade oss människor. Och det står att han formade människan av jordens stoft. Och det betyder det som vi blir så konkret påminna om såna här helger, att vi är av jordens stoft. Och stoftet återvänder till jorden. Stoftet blir jord. En gång ska man säga om dig och mig: av jord har du kommit, till jord ska du återvända. Och det är sant. Men man kommer också att säga att Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Vi är skapade av stoft och vi ska återvända till stoftet. Men det är inte allt. Gud har nedlagt evigheten i människornas hjärtan, står det i skapelseberättelsen. Eller det står det i predikarens bok. I skapelseberättelsen står det hur Gud blåste in sin livsande i människan. Och människan blev någonting mer än bara stoft. Hon blev någonting mer än bara en människa som lever här på jorden en tid och sen dör och återvänder till stoftet. En människa är någonting mer. Bibeln talar om att vi är Guds avbilder. Det betyder alltså att någonting av Guds eget väsen finns hos oss. Och det är därför som vi kan också kallas för Guds barn. Och det är därför vi är evighetsvarelser. Det är därför vi människor kan också känna en längtan till Gud. Och den längtan är alldeles naturlig. Den är inte en främmande längtan. Jag tänker på människor som jag har mött ofta i samband med sorg. Och jag har förundrat mig över hur främmande syns inte den himmelska verkligheten för många i vardagen, när allt går väl. Och sen plötsligt när livet stannar upp, så frågar man sig: finns Gud? Var finns Gud? Visst finns Gud. Och man kan fråga det med så stor ärlighet och uppriktighet. Jag kommer ihåg en man som sa det: Markus, visst finns Gud. Visst finns himlen på riktigt. Och jag förstod att det var viktigt för honom. Vad vet vi om detta? Jo, vi vet precis så mycket som Gud har velat uppenbara för oss. Det här som vi lyssnade till från uppenbarelseboken, där Johannes såg. Han såg en ny himmel och en ny jord. Och han såg den skaran som ingen kunde räkna. Han fick se in i den verkligheten där tiden inte mera existerar. Den verklighet som vi inte kan begripa, därför att vi lever här på jorden. Där inga sorger finns, där inga lidanden finns, där ingen sjukdom finns. Och där Gud själv ska torka bort våra tårar. Det här som vi inte kan begripa, som vi inte kan fatta. Detta är den stora verkligheten. Allt annat här är skuggor. Men det här är den stora verkligheten som väntar oss på andra sidan. Det är människan förelagt att en gång dö. Var och en. Men Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Och hans egen uppståndelse från döden är garantin för att detta ska ske. Du behöver inte tvivla på det. Och vad ännu mera, du behöver inte vara rädd, utan du får vara trygg. Trygg i tron på Herren Jesus Kristus. Glädjas redan här i tiden att Gud har tagit dig till sitt barn. Att du inte behöver här leva i mörker. Du behöver inte leva i ovisshet. Du behöver inte leva i vilsenhet i livet. Utan du får tro på Herren Jesus Kristus. Han är din Herre. Han är din skapare. Redan en av de första kyrkofäderna, Augustinus på 300-talet, han sade de här orden: du, o Gud, har skapat mig till dig, och mitt hjärta är oroligt till dess att det finner vila hos dig, o Gud. Människans rätta plats är i Guds rike. När jag var liten och gick i skolan så talade man om växtriket och djurriket. Och en växtplats var i växtriket och ett djursplats var i djurriket och så vidare. Och människans plats är i Guds rike. Människans rätta plats är att leva i gemenskapen med Gud. Där kan hon leva tryggt. Där kan hon växa. Växa till som människa. Växa till på det sättet som Gud har avsett ända ifrån början. För ingen människas liv är onödigt. Gud har skapat. Han har kallat dig till livet. Och om du är ung eller vuxen eller gammal och ibland tänker att ditt liv nästan är ett misstag, som vi kan ibland tänka i mörka stunder i vårt liv, så ska du komma ihåg detta. Gud har kallat dig till livet. Han har gett dig livet. Som det står i en psalm: den dag du viskade ditt liv, du ville mening med mitt liv. Din mening i mitt väsen skriv, min fader och min Gud. Gud har kallat oss. Vårt liv är viktigt. Han har gett åt oss vårt liv. Och han har också gett åt oss en mening med livet. Och han har gett åt oss ett mål för livet. Och det målet är evigheten. Aposteln Paulus säger att vi har till ögonmärke de ting som inte synas. Vi har ett osynligt ögonmärke. Vi har en fixeringspunkt som Gud har gett åt oss. Och mot det får vi gå. Det är en trygg punkt. Det är ett tryggt märke. Ett märke som fyren är för en sjöfarare. Det är inte ett märke som flyttar på sig, utan det står där. Världens olika märken, fixeringspunkter, de ändrar och de för oss vilse. Och många är det som har följt dem och som följer dem i vår tid och som lider skeppsbrott i tron och i livet. Kära vänner, missta er inte. Låt er inte luras att tro att lycka och mening i livet finns utanför tron på Gud. Det är ett gammalt talesätt som har använts i vår väckelserörelse som säger att Djävulen lovar mycket, men han är dålig på att hålla sina löften. Och det är sant. Och jag tror att varje kristen har tyvärr också erfarenhet av detta. Men de som har som ögonmärke de ting som icke synas. De som har som ögonmärke de ting som har uppenbarats av Gud i ordet. De har också en ledkärna som håller i livet. Och den ledkärnan är Guds ord. Guds ord som leder oss alltid rätt i livet. Guds ord ger trygghet. Guds ord går ofta rakt emot allmän opinion. Och det kan hända att du ibland står ensam. Men om du står fast och håller fast vid Guds ord, så kan du ändå vara trygg. Därför att allt annat försvinner. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig någonsin förgå, säger Herren. Och det som han säger, det håller också. Det håller i livet. Och Guds ords löften, de håller att gripa tag om. De håller att leva på. De håller att följa i livet. Och de håller en gång när livet tar slut. Han som har gett ordet, han har beseglat sitt löfte med sitt eget blod på Golgata kors. Därför håller det. När det står om detta i Hebreerbrevets 11:e kapitel, som handlar om de heliga, Gamla testamentets hjältar och heliga, så står det att deras håg stod till något bättre. Deras håg stod till något bättre än det som världen kan ge. Det är nästan som om Hebreerbrevets författare skulle säga att det fanns människor som hade fått mycket också av denna världens goda. Där nämns i det sammanhanget till exempel patriarkerna. Abraham var en av dem. Och när vi läser berättelsen om Abraham, så ser vi att han var ingen fattig stackare. Han var tvärtom en furste. Han var rik. Han var mäktig. Han hade stora egendomar, och han hade ju till och med en egen, kunde vi säga, armé. Men så säger skriften, deras håg stod till något bättre. Han hade fått kallelsen av Gud att gå ut ur sitt land och lämna sitt folk till det land som Herren skulle visa. Han såg det i fjärran och hälsade det, men han fick aldrig ta det i besittning under sitt jordeliv. Men hans håg stod till något bättre. Inte till rikedomen. Inte till allt det som kunde ge lycka och njutning här i tiden. Vi ringaktar inte Guds gåvor. Det onödigt att romantisera och säga att fattigdom skulle vara någonting bra. Abraham blev välsignad. Men det fantastiska är att den fattigaste bland oss kan vara lika rik inför Gud som den rikaste hjälten i världen. Deras håg stod till något bättre, nämligen det himmelska. Mot detta får vi också sträcka oss. I bergspredikan talar Jesus till de kristna. Han samlar lärjungarna omkring sig och så säger han att de är saliga. Och så säger han vem som är salig. Och vi kunde först fråga oss, vad är salighet? Och vi skulle kanske försöka hitta ett vanligt ord så skulle det bli lycka. Men Bibeln använder inte det ordet. För lycka och välgång är sådant som hör jordlivet till. Men när Bibeln använder ordet salighet så betyder det, det är någonting mera. Det är någonting mera än den största lyckan och glädjen som du kan, och tillfredsställelse som du kan känna här i livet. Och därför har Bibeln ett eget ord för det. Och Bibeln säger att det är salighet. Salighet. Och saligheten är att ha det rätt ställt med Gud. Det är att veta att jag har min sak med Gud klar. Och vem är salig? Jo, psalmisten säger i Saltaren att säll är den vars överträdelser och vars synd är förlåten. Det är salighet. Saligheten är att ha sin synd förlåten. Och kära vän, nu märker du kanske att du själv också får räkna dig till de saliga. När din synd är förlåten. Vi tänker ibland på det sättet att detta att vara salig, detta att vara helig, det att vara en god människa. Och det finns de håll där man tänker på det sättet att när en människa har gjort riktigt mycket gott så uppväger det onda som hon har gjort. Och när hon har gjort mera gott än de allra flesta så kanske hon till och med har ett överskott av goda gärningar. Bibeln talar inte om sådana helgon. Bibeln säger inte att för att bli salig ska du bli en bättre människa. För att bli salig ska du anstränga dig och rycka upp dig och se till att du inte gör så mycket illa. Du ska göra gott, samla dig goda gärningar. Nej, du behöver inte bli bättre, men du behöver bli förlåten. Det är detta det handlar om. För du kan inte bli bättre. Ingen av oss kan bli utan synd. Ingen kan bli syndfri. Vi kan tänka ibland att vi har goda gärningar. Och så tänker vi ibland att vi har förstås onda gärningar. Men det hjälper inte att ha goda gärningar så länge du har synd. Om du har synd i den andra vågskålen så har du alltid synden där. Och den enda hjälpen som duger inför Gud, det är att få din synd borttagen och förlåten. Och när synden är förlåten, då har du din sak klar med Gud. Därför att det finns ingenting annat som ställer sig mellan dig och Gud än synd. Och den som hjälper här, det är Herren Jesus Kristus själv. Som du har fått höra och som du behöver få höra på nytt och på nytt. Han är försoningen för våra synder. Icke allenast för våra utan och för hela världen. Så skriver aposteln Johannes. Och lägg märke till det här. Han är försoningen för våra synder. Där är försoningen. Icke allenast våra, säger aposteln Johannes, utan och för hela världen. Det är som om han skulle vilja rikta sig till oss tvivlande som tänker att men månne gäller det mig? Månne visste han hur den jag var? Och så säger aposteln Johannes, utan och för hela världens. Så fram du hör till världen, så räcker hans försoning också till dig. Därför, kära vän, tro dina synder förlåtna i Herrens Jesu namn och blod. Tro det till frihet. Tro trots dina känslor. Och vet att du är helig inför Gud. Helig trots alla dina brister. Och du får vara ett ärligt Guds barn. Du behöver inte låtsas. Det som jag tycker att har varit en stor gåva som jag har fått av de människor som jag har fått växa en gång upp tillsammans med, det är ärlighet i kristendom. Du behöver inte låtsas. Dessa modiga människor där stora karar har vågat visa också sina brister och säga att jag är en syndare. Såna heliga människor som man har sett upp till. Och det har visat att de har funnit någonting. De har funnit hjälpen. De har funnit källan till försoning. Och deras rättfärdighet är inte deras egen, utan det är syndarens tillflykt till Herren Jesus Kristus. Och han är vår rättfärdighet. Som syndare får vi tro oss vara Guds barn. Och detta är hemligheten med Jesu ord i bergspredikan. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Det är människor som har funnit försoning. Och det är människor som har vänt sig till Herren Jesus Kristus. I omvändelse och i bättring, där så har behövt ske från ett liv i otro och synd. Det är viktigt att vi kommer ihåg det här. Det är så man kommer in i Guds rike. Det sker inte bara så där av sig själv. Jag tror att det är viktigt i vår tid att påminna varandra, och särskilt att påminna dem som är utanför. Det finns en väg in till Guds rike. Och den vägen är omvändelsens, bättringens väg. Där man får stanna upp. Där man får se om sitt liv. Och där en människa som är osäker, hör jag månne till Guds folk, också får veta att det finns en väg att få klarhet i detta. Och detta är att personligt få höra evangeliet om Guds förlåtelse. Det är så många som tvivlar på det här idag. Det är så många som har lagt sig till med religiositet. Och som söker trygghet i detta. Men hur ska jag riktigt veta? Kära vänner, nu är det en stor skatt att ha fått höra personligen. Din synd är förlåten i Jesu namn och i kraften av hans ord. Och veta att där bakom står Herren som säger: Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och himmelrikets nycklar öppnar dörren för en syndare in i Guds rike. Och det blir glädje hos Gud och hans änglar i himlen över en syndare som gör bättring. Det finns en väg till Guds rike. Och den vägen ger oss trygghet i tron och inför Gud. Och den ger oss visshet. Jag har fått höra detta. Och det är inte bara en människa, en predikant, en präst, en kristen. Utan orden är sagda på Herrens Jesu Kristi befallning. Det är den helige andes ämbete. Det är Gud genom sin helige ande. Han blåste på sina lärjungar. Han gav dem sin ande och sade: om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Saliga är de fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som har insett sin fattigdom. Saliga är de som sörjer. Och saliga är de ödmjuka. Och saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Därför att de ska bli mättade. Men de mätta, de självtillräckliga och de som är nöjda med sig själv, dem skickar Gud tomhänta bort. Det finns ingenting att få. När en människa är uppfylld av sin egen rättfärdighet, då finns det inte utrymme för Guds rättfärdighet i Jesus Kristus. Och därför är det en stor salighet att känna hunger och törst efter Guds rike, efter rättfärdighet. Därför att Gud möter med sin nåd och sin förlåtelse. Evangelisten Lukas skriver i sin bergspredikan, det är i början av Lukas evangeliet, så säger han: men ve er, ni som är mätta. Ve er, ni som är rika. Ni har fått ut er hungnad. De har tagit ut lönen i förhand. Det är allvarligt. Och vi väljer här i tiden. Gud kallar. Gud kallar i sin nåd. Och vi väljer. Och jag tror att detta är en del av tidsandan. Att ta ut sin lön på förhand. I Gamla testamentet i början står det om två bröder. Den ena var en jägare. Han kom hem dödstrött. Ni minns berättelsen. Och hans bror hade kokat en linssoppa. Och så sade han att ge åt mig så att jag får äta. Och brodern sade att om jag får förstfödslorätten, så får du äta. Och så bytte de. Ni minns att det var fråga om Esau och Jakob. Och Esau sade ungefär så här: att vad har jag för nytta av min förstfödslorätt? Jag håller ju på att dö i hunger. Ge mig det där. Det är det jag behöver. Det här är bilden av det som sker i vår tid. Vad har jag för nytta av detta med kristendom? Vad har jag för nytta av den förstfödslorätten som tillhör mig? som Gud har kallat mig till. Rätten att vara ett Guds barn. Det är nu jag ska leva. Det är nu jag ska ha allt. Det är nu jag ska ha njutning. Det är nu jag ska skaffa åt mig. Jag ska ha upplevelser. Jag ska fylla mitt liv med det ena och det andra. Och jag ska vara ganska egoistiskt. Vad har jag för nytta av det eviga livet? Det är långt borta. Och vem vet vad där finns? Om man säger att ingen har ju kommit därifrån och ingen kan berätta vad som finns där. Vad har jag för nytta av detta? Plocka åt dig det du kan ha och så gör man på det sättet. Om man fyller sitt liv med det ena efter det andra och upptagenhet, nöjen, upplevelser, rikedom, personlig framgång, karriär, det ena efter det andra. Och man har inte ens tid för Gud och hans ord. Känns det igen? Jag tror att vi behöver inte tänka på världen. Tänk bara på ditt eget liv. Man har inte ens tid för det. Och det märkliga är att en människa får ofta, en människa finner ofta det hon söker i livet. En människa når ofta målet på det som hon strävar efter. Är det rikedom och nöjen, upplevelser, så finns det möjligheter. Det finns möjligheter i livet och du uppnår det. Är det annat här i livet, rikedomar och sånt, så har du stora möjligheter. Satsa och du får. Och du har en skatt som ger dig kanske rika och lyckliga stunder i din sorglöshet. Och en dag tas allt detta ifrån dig. Du ska lämna ditt ytliga liv. Du ska lämna alltihopa. Du har en skatt som inte består. Tänk dig, allt ska tas ifrån dig. Allt samman. Vänner, rikedom, hälsa. Till och med ditt liv. Och vad är kvar? Jo, människan är skapad av Gud. Och Gud blåste sin livsande i henne. Och du ska träda fram fattig, eländig och naken inför Gud. En människa når målet på den väg som hon vandrar. Det är en enkel sanning. Och är den vägen Jesus Kristus, han som är vägen, sanningen och livet, så når en människa målet i himlen hos Gud. Då har hon en skatt. Då har hon satsat rätt i livet. Då har du en skatt i himlen. Och den skatten är oförgänglig. Det betyder att den tas aldrig ifrån dig. Allt annat ska tas ifrån. Som du kanske har lyckats med här i livet. Men den skatten tas aldrig. Och vad inte ett öga har sett. Och vad inte ett öra har hört om, det har Gud berätt åt dem som älskar honom. Det skulle vara fantastiskt om man kunde förklara himlen, himlens verklighet. Men det kan vi inte. Och jag tror att det finns en mening med att Guds ord tiger om vissa saker. Vi klarar inte av det. Vi klarar inte av att veta vad som finns där. Och därför finns de här bilderna i Bibeln. Där Bibeln använder de vackraste bilder som man kunde tänka. Gator av guld, en evig lovsångs gudstjänst. Vi bara vet att det är något mycket mer än vi kan förstå. Och det det är detta vi ska ha som ögonmärke för vårt liv. Himlen. Må Gud välsigna dig och mig att vi når målet. Amen.
Vi ska sjunga psalm 145, psalm 145.